Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vad är hederskultur? Det är en fråga jag ställer Hoshi. Han är en person som jobbar och har jobbat inom det ämnet under många år. Jag vill lugnt påstå att han brinner för saken. Han jobbar bland annat med att föreläsa om hedersrelaterade brott och kultur, men även varit en del när FN ska prata om samma ämne. Så mina frågor och funderingar besvarades verkligen av rätt person. Jag är en svensk kille som är uppväxt i detta land och är ärlig att jag har haft många fördomar för att jag inte förstått vad hederskultur är. Varför begår vissa hemska handlingar på grund av att försvara sin familjs heder? Hur kan vi göra för att människor slippa hamna eller vara i en miljö där de utsätts så att deras mänskliga rättigheter kränks? Och jag kände redan 5 minuter in i intervjun att Hoshi är rätt person på rätt plats och gav mig många insikter och även förklaringar. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck. Ni lyssnar på Brottsofferpodden.
Då så, perfekt.
Sådär. Grymt. Välkommen. Tack så jättemycket.
Tack, tack.
Kan du berätta lite vem jag har framför mig?
Ja, vart ska jag börja? Hoshi Kafashi heter jag. Blir 35 nu om några dagar.
35 år ung,
för det ser 30, väldigt ut. Ja, men precis. Jag ljuger ju fortfarande och säger att jag är 25, men det är ingen som tror på mig längre när de ser mina grå hårstrån.
Jag känner samma grej, ja. Det är jobbigt.
Det är ingen som tror på mig längre. Så att, nej, men 35 år, 3 barns pappa, bott i Sverige sedan 97.
Var har du rötter ifrån då?
Vi är kurder från Iran. Jag har alla mina syskon här i Linköping. Väldigt bra relation. Står varandra väldigt nära. Bor grannar med min äldsta syster. Jobbat med hedersrelaterad våld och förtryck sedan 2005. Men jag tänker att vi djupdyker kring det lite mer allt eftersom.
Absolut. Men hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag hade nog precis fyllt 11 när vi kom. En snöig novemberdag landade vi på Gotland.
Ja. En snöig
novemberdag.
Hur var den chocken?
Det var extremt. Vi trodde att vi fortfarande var över molnen när vi skulle landa. Och sen så landade ju planet och vi tror ju att vi håller på att krascha. Så det var lite spännande. Och så kommer vi ju från jättevärmen till kyla. Så där vi har med oss är kanske en tjock tröja som varmast.
Ja, jag förstår.
Så det var väldigt chock, men...
Varför kom du till Sverige?
Pappa rättare sagt är ju politisk flykting. Okay. Så att när regimen i Iran föll, då krigade ju han. Han var ju kommunist då. Krigade mot Iran och då var han ju tvungen att fly. Vi var tvungna att fly. Så jag föddes mitt under kriget där på gränsen mellan Irak och Iran.
Okay.
Så vi flydde ju till irakiska delen då.
Men hade du bra i... där du kom ifrån? Eller var det som en förlustkänsla att komma till Sverige, tyckte du? Eller var det...
Nej, det vill jag väl inte påstå att det var. Vi är ju väldigt tacksamma att Sverige har tagit emot oss allihopa. Vi har ju tagit vara på den möjligheten och den chansen Sverige har gett oss och verkligen gjort något bra av det. Mina syskon är högutbildade allihopa. Vi alla har verkligen blivit en stor del av det svenska samhället. Så att det är klart, jag var ju ung, så att för min del var det ingen större förlust. Men jag skulle säga att mina äldre syskon, min mamma och pappa, kanske tyckte det var tyngre. att komma hit. Men samtidigt, som sagt, de har ju haft, vi har ju haft många familjevänner här i Sverige också som de växte upp med i Kurdistan. Så att det har ju funnits den biten ändå.
Vi ska ju prata mycket om heder och sånt. Hederskultur, hederskontextet. Du kan ju bättre ord än mig märkt det redan innan när vi ska gå och prata. Så att jag ska se om jag hakar på det här. Men hur kom du in på det ämnet? Vad var det som fick dig att fastna eller börja brinna för det?
Ja, alltså så här. År 2005 gick jag en utbildning. En kortare utbildning, väldigt kort utbildning. Just i kopplat till hedersrelaterad våld och förtryck. Där jag minns att när den här utbildningen, när det var på tal om det. Det var jag och ett gäng killkompisar till mig som skulle gå den här utbildningen. Det var framförallt kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati. Men sen också hedersrelaterad våld och förtryck. Och jag minns också att jag var väldigt tydlig med, men det här är inget som berör mig. För den bilden jag hade av hedersrelaterad våld och förtryck, det var ju det här extrema. Och det är ju någonting som många än idag kanske har. Just det här med mord, tvångsäktenskap, könsstympning. Det var den bilden man hade av hedersrelaterad.
Det första jag tänker på, det är ju typ syra i ansiktet. För intervjuade en tjej för ett tag sedan när jag hör sånt där.
Jag förstår det.
För jag är ju nog väldigt så här, nyanserad åt det enklare hållet. Mm. Att jag är nog en väldigt enkel och klar bild på att det är en tjej som råkar väldigt illa ut. Så här, och har det väldigt tufft så här. Jag vet inte om det är samhället som har spelat mig eller om det är media. Jag kan inte så jättemycket om det. Det är därför jag tycker det är väldigt kul att ha med dig här, så du kan lära mig mer och kanske få mig att få mer insikt, samtidigt att lyssnarna ska få kanske mer insikt. Men hade du själv någon erfarenhet av det innan du satt på den här föreläsningen?
Ja, nej, men det är där jag, alltså, saken är den att jag tyckte inte att jag hade det. Det var det som var så spännande. För jag först var jag inte intresserad av att gå den. Men sen så gjorde jag det ändå. För jag tänkte att men det här berör inte mig. Men ju mer jag förstod, ju mer jag läste. För jag läste på väldigt mycket själv. 2005 fanns det inte så jättemycket kopplat till hedersrelaterad våld och förtryck. Det fanns inte så mycket fakta, det fanns inte så mycket information. Så det jag gjorde var att jag letade och kollade vad som fanns runt om. Jag gjorde en omvärldsanalys helt enkelt kring vad är hedersrelaterad våld och förtryck. För jag menar, under min uppväxt så har vi ju inte... Nu har det ju, jag har ju levt i det, så jag har inte reflekterat över det så jättemycket. Jag minns ju samtidigt att många killkompisar fick inte göra samma sak som jag fick göra. Många tjejkompisar fick smyga med vem de träffade och så vidare. Men vi, det var en del av livet. Vi reflekterade inte så mycket över det. Men i och med den här utbildningen så blev det ju mer påtagligt för mig. Det blev mer att allt jag såg var helt plötsligt hedersrelaterat våld och förtryck. Jag bara kunde gå runt och säga heder, heder, heder. Ja, men det var, hamnade på den nivån.
Men vad är då? Vad är? Alltså,
jo, men jag tänker att jag ska komma in på det. Och det som är spännande för min del så reflekterar jag väldigt mycket kring situationen med mig och mina syskon. Och framförallt med mig och mina systrar som är då äldst i familjen. Och hur det har gått till för dem, om det har funnits krav, förväntningar. Och det har det ju gjort, men inte ur den här extrema, utan det har varit vardagliga förväntningar och krav. Så jag var tvungen att kolla, ta reda på hur det har sett ut längre bak i ledet. Jag minns att jag satt och hade den här samtaldiskussionen med mamma och ställde frågan, kan inte du berätta hur det gick till när du och pappa gifte er? Och hon berättade ju för mig att när hon var väldigt ung så hade pappa sett henne och tyckte att hon var väldigt vacker och blivit förälskad i henne. Varpå han går hem till sin familj då och säger att jag har hittat kvinnan jag vill gifta mig med. Männen på pappas sida åker till männen på mammas sida och säger att vi har en son som är intresserad av eran dotter. Säg vad ni vill ha för henne. De på pappas sida hade mycket pengar, mark, guld. Mammas sida var inte alls lika välbärgade. Men morfar säger då att vi är inte intresserade av mark, guld och pengar. Och då frågar min farfar, vad är ni intresserade av det? Jo, jag har en son, säger morfar. Jag vill ha en fru till honom. Varpå min farfar säger, men det är ingen fara, jag har ju massa döttrar. Så då gör de de byter rakt av. Så att min mamma och morbror gifter sig med min pappa och faster då, i det här. Och då behövde inte ens jag gräva så långt bak för att hitta det här. Sen pratar vi väldigt ofta om just det här. Många gånger har jag hört, jag har jobbat med frågorna i många år nu. Och jag ställer frågan många gånger. För de säger att gift er, kärlek kommer. Gift er först, kärleken kommer. Det är inte det viktigaste just nu. Så jag har frågat många gånger, men hur har det varit? Har det funnits kärlek? Har du älskat pappa på det här sättet? Jag har aldrig fått något tydligt svar på det. Men jag har också frågat, hur kommer det sig att du stod ut i så många år och levde med honom i så många år? Det jag fick lära mig, och det är det här som är en bit av det här, att som kvinna när du gifter dig med en man eller blir bortgift i en man, så är allt ni har hans.
Okay.
Hus, bilar, materiella saker, barnen, vad det än är, både söner och döttrar blir mannens. Så som kvinna finns det möjlighet att skilja sig, men då har du allt du har är ju tillhör ju mannens. Och då blir det samma sak. Det är ju inte garanterat att din familj tar emot dig igen. Din egen familj kanske inte vill ta emot dig igen, för de kommer inte kunna gifta bort dig till någon annan, för du har ju redan haft relation med en man. Så det ställer till det. Så många kvinnor har ju det otroligt svårt att lämna sina män, för att de vet att mina barn kommer inte ha det bra. Jag kommer inte klara mig på egen hand. De hamnar i en beroende situation och så vidare. Men i grund och botten handlar väl hedersrelaterade våldet om att du blir fråntagen dina mänskliga rättigheter. Att varje mans heder är kopplat till kvinnans sexualitet. Därför måste kvinnor, flickor, tjejer sköta sig så att männens heder bevaras. Men man får inte glömma att även pojkar utsätts också. Men det tänker jag att du kommer komma in på lite mer.
Ja, ja. Det kommer jag ju garanterat att göra. För att jag gjorde en lite research. Jag bestämde mig inför den här intervjun att jag inte skulle göra allt för mycket just om just hedersgren. Tänkte att jag ska komma som den här kanske blåögda typiska svensken som är kanske lite styrd av media eller vad man nu säger. Och har väldigt mycket förutfattade meningar men väldigt lite fakta om dem. Det kanske kan bli... Du kanske sätter mig på plats eller får ge mig lite mer kärleksfulla förklaringar till varför vissa saker är som de är. Men... vi kommer garanterat komma in på det. Men däremot gjorde jag lite research om dig. Så här, och det var ju då att jag såg att du bland annat var någon blev så inringd av FN och pratade om sådana grejer.
Mm.
Vad handlar det om? Så här?
FNs kvinnokommission som hålls varje år i USA är ju... då har vi en svensk delegation som åker ju varje år då, där jämställdhetsmyndigheten är delegationsledare. Nu blev det ju tyvärr inte av just det här året på grund av pandemin. Men jag fick ju förfrågan om jag skulle ingå i den delegationen som skulle till FN och vara med där då. Så att det året när vi skulle vara med live blev det inte av, men året efter då var jag med digitalt. Okay. Så att de hade digitaliserat hela kvinnokommissionen och då var jag med på väldigt mycket digitalt.
Det måste ha varit jättegivande.
Det var bland det coolaste jag gjort att få höra hur man jobbar med de här frågorna. Och då är det inte bara hedersrelaterad våld och förtryck, utan då finns det ju man tog fram Peking-plattformen där man skulle på 5 år jobba väldigt mycket utifrån kvinnans utsatthet och kämpa för kvinnans rättighet. Och 25 år senare så är ju inte de här målen uppfyllda, för det här är 95-2000 skulle de här målen vara uppfyllda. Men nu är vi är inte ens nära.
Nej.
Och uppfylla de målen. Så det var ganska spännande och intressant och väldigt häftigt att få höra hur olika organisationer runt om i världen arbetar med de här frågorna. Jag menar allt ifrån länder där man kanske inte alls kommit så långt i jämställdhetsfrågan, där det fortfarande är diktatur och så vidare. Så det var väldigt lärorikt och jag ögon öppnade på alla sätt och vis.
Det verkar som att du ändå är rätt person på rätt plats där.
Det hoppas jag verkligen. Ja, men det hoppas jag.
Ja. Men alltså, vi tänkte på att du pratar här med förtryck mot kvinnor och sånt där. Det är numera har det blivit mycket det här med MeToo, typ att många tjejer är förtryckta. Så här, och många av de här tjejerna kanske vågar dela på sina Instagram och Facebook hashtag MeToo och sånt. Men jag antar att det är svårare i de här situationerna när det kommer till vissa familjer och sånt, att det är kanske en stor tystnadskultur också, att de inte får prata. Så här, hur når man det då?
Jätteintressant att du tar upp det här, för hela området är ju väldigt tabubelagt. Ja. du är uppvuxen och uppfostrad i att kollektivet är det viktigaste, är det största. Du överlever inte utan kollektivet. 90% av världens länder prioriterar man kultur och familj högst upp. Medan 10% är individen och pengar.
Jag tror att Sverige är där.
Sverige, vi svenskar är ju extremister när det kommer till individen och pengar. Men vi vill ju jättegärna kalla oss själva för mellanmjölksland. Men det är ju ursäkta, jag vet inte om jag får svära.
Jag får lägga på den här knappen.
Nej, men alltså vi är ju när det kommer till det. Och det är ju fantastiskt, det är jättefint. Det vi dock måste förstå är att de människorna som kommer till Sverige från de länder de kommer ifrån, där är det ju väldigt kulturellt och det är kollektivet som styr och ställer. Och för att en kvinna, en tjej, en person överhuvudtaget som lever med begränsningar och kontroll ska kunna bryta mot det här, måste den också veta att det finns möjligheter att klara sig på egen hand. Och det vet man oftast inte. Oftast vet de inte ens om att de lever med begränsningar och kontroll. Eller att de är utsatta. För det är ju alla andra i deras omgivning lever ju exakt på samma sätt som de gör. Så de förstår ju inte ens vad det här handlar om. Sen har det ju varit att senaste åren, 5-10 åren, har vi blivit mycket bättre i Sverige på att lyfta upp vad är utsatthet, hur ter sig utsattheten, vilka begränsningar, kontroll och var och vem du kan vända dig till om du är och lever med utsatthet. Sen saknas det kunskap på golvet fortfarande. Vi har många specialister, många som är väldigt, väldigt duktiga inom ämnet och kan väldigt mycket. Men jag saknar fortfarande kunskapen på golvet, inom skola, inom förskola, på fritidsgårdar. Det är där kunskapen måste öka, för det är där de möter barnen dagligen.
Ja, skolan måste vara jätteviktig, jätteviktig. Alltså jag har till och med hört rykten om att, det är ju garanterat rykten, eller jag har ingen aning, men att det är många typ i förortsskolor att när de kommer in där så sitter kvinnorna längst bak för att de ska veta sin plats och sånt. Sen vet inte ens om det stämmer. Men är det så att det stämmer så kanske, nu ska inte jag spre på någon falsk rykte då, men att om det hade varit så att det fanns någon sanning där, så är det ju väldigt viktigt att läraren gör sin roll att förstå att man måste blanda. Så att, ja, du förstår vart du kommer, va?
Jag förstår precis vart du är på väg. Och jag tror också att det mycket bottnar i och mycket grundar sig i är ju att vi bristen på kunskap, stor rädsla, och sen så är vi just det här med att vi ska värna om folks religion, traditioner och kultur. Utmaningen med det är ju att vi också kommit överens om att de tre sakerna får inte användas som anledning för att förtrycka, och det görs idag, och därför måste vi gå in och göra någonting och förändra det här. Många som blir kontrollerade och begränsade använder man ju väldigt mycket kopplat till religion, kopplat till tradition, kopplat till kultur. Och om vi lär oss mer, för vi först i grund och botten måste vi få förståelse för saker och ting. Ja. För att vi ska kunna förändra någonting så måste vi förstå vad det är vi behöver förändra. Varför ser det ut som det gör? Varför är det byggt på ett visst sätt? Varför är det så viktigt med kulturen? Varför är det så viktigt med att man värnar om kollektivet? Kommer man från en kontext där kollektivet är allt, det är ju för att man kommer från system där de inte har de här välfärdssystemen som vi har här i Sverige, där du på egen hand inte klarar dig. Du har ingen social trygghet, du har ingen ekonomisk trygghet, du har ingen att vända dig till om du behöver ekonomisk hjälp eller om du behöver psykologisk hjälp, vad det nu kan vara, utan du har de människor du har runt dig som stöter upp dig. Och så kommer man till ett land där vi har byggt upp ett välfärdssystem som är helt fantastiskt, som fungerar i praktiken. Och kan man inte det, då blir det på automatik att man söker sig till det här kollektivet och att man fortsätter att leva ut efter den. Så att vi måste bli bättre på att lyfta upp de här aspekterna för människor som kommer till Sverige, för människor som bor i förorterna, så att vi får en förändring på det här.
För det var en av de här frågorna jag faktiskt skrev, att så vad är den största krocken med att leva i svenska samhället? Så här, vad är det krockar mest? Är det att vi är så öppna, eller att kvinnor får klädda hur de vill? Eller, vad tror du är den största krocken? Att alla får träff?
Ja. Jag tror att det är väldigt svårt att se vad den största krocken är. Jag skulle nog ha svårt att svara på det. Det finns många krockar. Jag tror att vi behöver backa bandet många år. Jag tror att det har tagit Sverige flera hundra år vad där Sverige är. kvinnor och män.
Det var inte länge sedan de inte kvinnor fick rösta i Sverige heller.
Precis. Kvinnor framför allt, men också vissa män, har ju kämpat för att Sverige ska vara som det är idag. Och det har tagit många år. Och vi har inte haft några krig på många år. Det har inte varit elände på samma sätt. Vi har inte haft svält. Vi har inte haft... Ja, men du förstår vart jag är på väg. Medans i de här länderna så har man inte möjlighet att ta den kampen på samma sätt. Förtryck, svält, krig, elände överhuvudtaget. Så fortsätter det ju bara. Det är en ond cirkel som bara rullar runt. Den möjligheten har de inte som vi har haft där. Så att när de här människorna kommer till Sverige, förstå mig rätt när jag säger de här människorna, nu lät det jättedåligt. Men,
ja,
men,
jag förstår det.
Ja, men vad bra, jag hoppas att lyssnarna också förstår.
Det tror jag.
Ja, men när människor kommer från elände och allt det här, när de flyr krig, för det är inte alltid att man vill fly, men man har inget val. Och då kom man till ett nytt land, precis som min familj. Vi kom till ett nytt land där vi fick möjligheterna och där vi har tagit vara på de möjligheterna vi har fått. Och vi är otroligt tacksamma, och det är ju många, många andra med mig som är väldigt tacksamma gentemot Sverige och det Sverige har gett oss. Det handlar om väldigt mycket är ju att vi måste förstå var de kommer ifrån. Och först när vi har förstått, då kan vi också förändra. Och förstå mig rätt här, jag ser inte att vi ska acceptera. Vi ska få förståelse.
Förstår jag, men jag förstår. Så här, och, men vad tror du att det går fel då? Är det att det kommer en familj hit, eller har kommit hit, att det inte är pappan eller den som styr familjen informeras att det ska vara på ett visst sätt? Eller att de inte behöver agera på ett visst sätt? Eller är det så att om det här beteendet händer i alla fall, så blir det att det är sånt hedersbrott som det kallas? Eller vad tycker du att vi ska göra? Det är ju så här 1 miljon kronors fråga kanske. Så att, vad...
Nej, men alltså, så här är det.
Jag förstår det här, nu pratar vi om skolan också, att det är jätteviktigt. Ja. Så här, men om vi ser, för att min förhoppning är att vi ska kunna hjälpa många, många fler. Liksom, så här, och för att vi ska på något sätt lära oss av tidigare misstag, så finns det någonting man kan börja med redan direkt.
Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi måste generellt bli mycket bättre på de här frågorna. Det finns många som anser att hedersproblematiken är invandrarproblem, och då måste invandrarna själva handskas med det. Och det är jättefel ingångsvinkel i det här, för att det är ett problem vi har gemensamt i Sverige. Precis på samma sätt som det är med sexuella övergrepp, med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med mobbing, vad det än är. Det är ett problem vi har tillsammans, gemensamt i Sverige. Hedersproblematiken är ett
problem som finns i Sverige, exakt.
Precis, som vi har gemensamt. Och för att vi ska få förändring på den, så måste vi tillsammans förebygga. Och då räcker det inte att vi attackerar problematiken från ett håll. Utan då måste man attackera den från alla möjliga håll. Skola, förskola, jättebra. Jätteviktigt, för de på golvet, vi har skolplikt. Barnen går till skolan varje dag. Personal inom skolan... måste bli mycket bättre och kunna se signalerna, kunna förstå vad är det som händer här. De ska veta vilka frågor de ska ställa och vad svaren betyder på frågorna. För att på så sätt också på ett väldigt enkelt sätt kunna veta, men rör det sig om hedersrelaterat våld och förtryck? Var och vem kan jag vända mig till om det är så att jag har ett barn på skolan som faktiskt lever med begränsningar och kontroll? Samhället i stort, jag menar socialtjänster och myndigheter överlag, måste bli mycket, mycket bättre på frågorna.
Finns det några tydliga signaler så här, man kan se? För att om jag ser någon, kanske någon tjej som går med den här helslöjan, jag kommer inte att säga niqab kanske, då kanske min förutfattning med jag säger, hon lever under de här shira-lagarna, hon vill absolut inte gå klädd så där, hon är under tvång och hon är bortgift och bla bla bla, bla. Så här, så kanske min hjärna tänker en kort sekund när jag faktiskt kommer till sans att så är det säkert inte, så här. Hon kanske väljer det själv, vad vet jag liksom, så här. Men finns det några tydliga signaler som säger att det är på väg att bli ett brott, eller att vi är fel ute?
Det finns många signaler och många tecken man kan se efter. Det kan vara allt ifrån att man inte får ha vänner av motsatta kön, att man inte får välja att klä sig som man själv vill, att man inte får delta i vissa lektioner. Det kan vara att man inte får följa med på utflykter som skolan anordnar. att man inte får välja att få älska vem man vill. Och det finns många, många andra saker. Att man inte har rätt till en fritid, att man måste gå till skolan och sen direkt hem. Att familjerna är väldigt noga med att ha koll på schema, så att de har koll att det är någon som följer med dem till skolan och sen hem igen. Och så vidare och så vidare. Så det finns ju väldigt många signaler, och jag har säkert glömt att nämna hur många som helst. Och det är ju enkla signaler att se, det är inga svåra signaler.
Men jag tror också kanske, som man kanske inte, eller som jag ska prata jag-form, inte alltid tänker på att den här personen som typ ställer de här kraven, det är inte så att den människan bara vaknar upp och helt plötsligt är en ond människa som nu ska styra och ställa min familj. Den jag lever efter det här sättet på grund av att den lever efter ett visst sätt. Så indirekt kanske den handlar efter saker som den tror är rätt. Det kanske man inte ska blunda för heller. Den gör det vad den tror är rätt efter vad nu den tror på.
Efter de förutsättningarna de har fått. Och jag menar, har man levt med de traditionerna, med den kontexten och i det kollektiva i alla dessa år själv, så fortsätter det ju. Det måste någonstans brytas på något sätt. Och återigen, det är ingenting som kommer brytas av sig självt. Vi måste gå in och agera kring det. Sen är det många som frågar, ja men din familj då, hur kommer det sig att ni bröt mot den? Det var ingenting som bröt sig självt heller, utan det här har ju tagit många år för min familj också. Jag menar, visst, vi har inte, det finns ju olika grader av helvetet också. Vi har kanske inte varit varit en av de värsta familjerna, långt ifrån det. Men det har funnits delar i våran familj också. Värderingar, vardagliga värderingar som vi har haft, som kanske krockat med svenska värderingar. Det har funnits andra delar. Men sen finns det också de här extrema delarna med tvångsäktenskap, könsstympning, uppfostringsresor.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Våld och hedersmord, de extrema delarna finns, och där vi måste göra hela tiden på något sätt arbeta mot problematiken konstant varje dag, annars kommer vi inte komma ifrån det. Vi kan inte göra lite här och lite där, vi kan inte starta ett litet projekt och så vidare. Utmaningen vi har idag, och kanske främsta anledningen till att jag startade den verksamhet jag startade i Linköpings kommun 2010, är för att jag ansåg och anser än idag att vi jobbar alldeles för lite med förebyggande arbete. Vi har väldigt mycket släcka bränder insatser. Och då kanske man hjälper en person där och då. Men i längden så är det många andra aspekter. Så att vi måste jobba mycket mer förebyggande. Jag skulle vilja att vi börjar jobba med förebyggande arbete redan på förskolenivå. Och då är det många som säger, ska vi gå in på förskolan och prata om hedersrelaterat våld och förtryck? Nej, men det behöver vi inte göra. Vi kan gå in på förskolan och prata om jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och barnkonventionen.
Ja, jag förstår. Motsatsen kan man säga.
För när de väl kommer upp sen i åldrarna och kommer upp i åren, och då kommer det här på tal om hedersrelaterat våld och förtryck, och det kommer på tal om begränsningar och kontroll och det här tabubelagda, då kommer de ha med sig i grunden, i ryggraden, att jämställdhet, det ska gynna alla.
Det fick det låta så enkelt.
Nej, men alltså, det är klart det inte är så enkelt. Men och det är det här som jag har suttit i många diskussioner, i många samtal där många säger att när den här äldre generationen försvinner, då kommer den här yngre generationen per automatik, det kommer bli bättre. Men jag förlåt att jag är negativ, men jag tror inte saker blir bättre av sig själv. Det är inte så att jämställdhet är någonting vi kan ställa i ett hörn och sen tror att den kommer klara sig själv och att den kommer utvecklas och fostras och livnära sig själv. Vi måste mata den. Vi måste jobba med frågan. Vi måste utveckla frågan. Vi måste konstant ha den framme och samtala kring det.
Och belysa den verkligen.
Verkligen. Och först då kanske vi kan hoppas på att framtida generationer eller den här generationen kommer tänka jämställt.
Ja, alltså jag hoppas verkligen det. Så här. Där igen att du är rätt person på rätt plats. Men jag tänkte på, jag reagerar på det ordet också. Det var det jag läste i en artikel som du hade varit på, jag vet inte om det var SVT eller någonting, där du pratade om uppfostringsresor. Jag har aldrig hört det ordet förut. Jag läste om det, var en jätteintressant artikel. Och jag har inte ens tänkt på det innan. Så här, när jag tänker på mycket hedersrelaterade, då tänker jag på syra ansikte, som jag sa, bortgifte, könsstympning framförallt. Och allting drabbar kvinnor. Så här. Men man kanske inte tänker på att det finns det faktiskt någonting som unga killar drabbas av. Så här. Så här, kan du berätta lite mer om?
Det finns ju, förutom med uppfostringsresor, så finns det ju många andra saker som unga killar drabbas av också, eller killar överhuvudtaget. Både pojkar, killar, unga killar och unga vuxna och vuxna män påverkas av. Det finns ju en... 2005 skedde ju mordet på Abbas. Innan det så pratade vi inte om pojkarna så mycket utifrån att de också var offer. Där vi pratar väldigt mycket omkring pojkarna var ju att de var förövare. Men sen sker ju det här mordet på Abbas 2005. Jag vet inte om du har hört talas om det.
Jag tror inte jag gjort det.
Extremt. Alltså det var fruktansvärt mord. Och det var precis samma veva jag började läsa på om det här med hedersrelaterad våld och förtryck. Då var det ju att Abbas och en tjej blir förälskade i varandra. Men den här tjejens familj har redan gift bort, lovat bort tjejen då, till någon annan. Så tjejen flyr ju till Abbas i en annan stad. Och familjen hotar och skickar massor och ska skrämma och allt möjligt. Men det funkar inte. Men sen så ändrar de strategi och säger, men kom hit till oss så får ni gifta er enligt våra traditioner och värderingar. Vi går med på att ni gifter er. Lång historia kort, så åker de dit, det slutar med att de torterar Abbas till döds. Det är allt ifrån kokande olja, det är massa knivhugg, för det Abbas har gjort att han har smutsat ner deras, han har fått dem att tappa ansiktet, och nu ska de på samma sätt få honom att verkligen lida för det. Och då börjar man prata om just pojkarnas utsatthet och pojkarnas roll i det här. Sen finns det många pojkar som växer upp och lever in och hittar sin roll i det här, att de ska fortsätta på samma sätt. Jag har jobbat med unga pojkar och män i många år nu. Jag har sett båda delarna. Jag har sett många pojkar som själva tycker att det här är jättebra. Sen finns det de som säger att jag är jätteemot det, men om hela min familj vill att jag ska döda min syster, vad ska jag göra? Jag har inget val, jag måste göra det. Det är för min familjs bästa.
Det låter hemskt att höra, verkligen.
Jo, men precis, det är fruktansvärt. Sen finns det de pojkar som säger att jag läxar upp min syster, jag lär upp min syster, om jag gör det så gör jag det lösare än vad pappa gör. Om jag drar min syster i håret så gör jag det lösare. Det gör jag för att jag älskar min syster. De vet inte bättre än så här. Det här är vad de har lärt sig. Det är våldet. De har lärt sig på det här sättet. Pojkarna har förväntningar på sig att de ska föra vidare traditioner och kulturer. De ska föra vidare familjens efternamn. Jag brukar dra att än idag, jag är 35 år. Jag tycker att jag ändå lyckats ganska bra i livet. Jag tycker att jag har ett eget liv. Att jag är en självständig individ. Men än idag när jag kommer in i ett rum med äldre kurdiska farbröder, det första de frågar mig än idag är, vem son är du? Vem är din pappa? Visar det sig att min pappa är en bra människa, så är jag också bra. visar det sig att min pappa är en dålig människa, då är jag per automatik dålig.
Ja, det är så alltså.
Det är, än idag, jag ser till det, jag fyller 35 snart. Än idag kommer jag in i ett rum med äldre farbröder, så är det första de frågar, vem son är du? Och därför så tycker jag att det är jätteroligt att jag alltid säger min mammas namn, och då får de i panik och blir skitare.
Jag tror att inte jag bedömde efter min pappa, för då hade jag kört
alltså. Nej, men alltså, och så är det ju, du är inte bättre än din egen pappa. Så att det finns många delar av det här där pojkarna lever med, och bland annat då är det ju det här med att när man misstänker att en son då inte sköter skolan eller hamnar i dåliga umgängen, eller man börjar se att den festar mycket eller gör saker som familjen inte anser är bra, så ber man ju inte om samhället om hjälp. För det ser ju inte bra ut mot resten av den etniska gruppen. Då visar man tecken på svaghet, att vi inte är kapabla att uppfostra våra egna barn.
Aha, okej. Så då, det är inte så här rädslan att åka fast, det handlar mest om att man inte ska visa utåt.
Ja, men precis.
Att det är någon skam som händer.
Nej, precis. Ja, men vi kan ta hand om våra utmaningar, vi kan ta hand om våra problem. Och det man gör då är, i uppfostringssyfte, så skickar man, och det händer ju både flickor och pojkar, så att det är inte bara enbart pojkar som skickas på uppfostringsresor. Men däremot så är det kanske resor i tvångs, att giftas bort syfte, är det ju kanske vanligare för flickor då. Så att då skickar man de här pojkarna på uppfostringsresa, men också flickor, så att nu betonar jag det extra noga. För att de då ska lära sig om deras värderingar och traditioner. Att de ska lära sig att leva efter familjens sätt och regler. Och är det så att de inte gör det, då kan man använda våld i de länderna. Vilket de vet att de inte får göra här i Sverige oftast. De får använda metoder där nere som man inte får göra här. Så att det finns många aspekter i det här som då man skickar de här pojkarna. Och jag har varit med, jag minns själv första gången jag var med om det, så var en klasskompis till mig själv när jag gick i högstadiet som hamnade väldigt mycket i bråk, och det var väldigt mycket strul kring honom, och han försvann ju bara. Och många år senare så träffade jag på honom igen och bara, vad hände? För vi trodde att han hade bara flyttat inom Sverige. Det var ingen som ställde frågan vart han har tagit vägen. Och så är det än idag. Än idag är det många barn och unga som försvinner där ingen ställer frågan, vart har de tagit vägen?
Familjen är kvar men ungen är borta.
Familjen är kvar men ungen är borta. Och återigen, kopplat till okunskap och rädsla. Vi ska inte... Sen, alltså det är skolans skyldighet. Jag försöker inte presentera en ny lagförslag eller att man ska hitta på nya lag, utan det här är svensk lag. Skolan har skyldighet att ta reda på vart varje individ har tagit vägen som inte kommer tillbaka till skolan. Det är skolans skyldighet, svensk lagstiftning. Så kanske man kollar, man ringer hem till vårdnadshavarna och säger hej, person X saknas, var är den? Och då kanske familjen säger att den har flyttat till släktingar till någon annan stad. Eller så, men den har flyttat till vårt ursprungsland. Eller den är sjuk, inte hemma just nu. Eller kan inte komma till skolan just nu. Och så följer man inte upp det. Vi måste bli bättre på att följa upp det här. För barnens skull. Vi har skyldighet att ta reda på vart varje barn befinner sig.
Men jag måste bara, hur var din kompis när han kom tillbaka sen? Var det samma person eller?
Han hade blivit tvingats in i ett äktenskap, så han hade flera barn. Och han hade i princip tappat svenskan för det mesta, men framför allt så var det en helt annan person. Allt från den här glada, livliga, busiga killen som vi hade jätterolig med till att det var bara en vägg i princip. Och han berättade ju såklart om tortyren, om våldet, om skickades till skolan där man skulle lära sig religion och de värderingarna de hade. Och det här är ju någonting som jag har mött på många, många gånger sedan i mitt arbete också, med unga pojkar som har förts utomlands för att de ska lära sig familjens traditioner och värderingar.
Så det är inte bara att det är en enkel grej. Det händer mycket.
Det händer, jag skulle säga det är vanligare än vad man tror. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck gjorde en kartläggning 2020 kring hur det såg ut med saknade personer 2019. Och då fick man fram att socialtjänsterna har vetskap och kunskap om att det saknas 199 personer. Och det är vad socialtjänsterna har fått till sig. Och för, då får du tänka hur många som de inte fått till sig. Kontexten, hela, alltså just det hedersrelaterade våld, det är ett väldigt brett område. Och 2010 när jag startade en verksamhet i Linköpings kommun, då var jag övertygad om att jag var bäst i världen på problematiken. Men nu, 11 år senare, så sitter jag framför dig och säger att, och då ska jag vara ärlig mot dig Jocke, jag har läst, jag har gått många kurser, jag har gått massa utbildningar, jag har läst och läst och läst och läst. Jag har till och med jobbat som sakkunnig på nationella kompetensteamet. Men jag sitter ödmjukt framför dig och säger att jag kan inte så jättemycket. Och det är inte att jag har blivit sämre. Det är att jag har fått förståelse och inser hur komplex den här problematiken är. Och hur mycket vi har kvar att göra. För så länge det saknas barn, så länge barn lever i tvångsäktenskap, så länge barn könsstympas, så länge barn begränsas och kontrolleras, så har vi misslyckats.
Ja, det håller jag verkligen med om. För jag vet inte, typ, om vi tar Järva i Stockholm, så det är väldigt segregerat, tyvärr. Vi har verkligen, samhället har verkligen misslyckats där. Och där, jag tror att det är väldigt svårt, men det kan inte vara omöjligt att nå de områdena där det bor väldigt många i en lägenhet. Så här, som kanske bör bli nådda. Så här. Ja, jag vet inte, återigen för sidospår.
Ja, nej, men jag hör vad du säger. Hur når vi de barnen? Hur når vi personer som lever med begränsningar och kontroll? Jag tror att vi måste ha... Skolan är den bästa plattformen än en gång. Nu tror jag börjar bli tjatig. Kring skolan.
Det är bra, jag tror också.
Men det är ju en av de bästa plattformarna, för där det är ju fortfarande skolplikt. Alla barn måste gå till skolan. Vi har ju olika projekt, olika insatser där man har temaveckor, temadagar på olika skolor där man lyfter problematiken, där man bjuder in sakkunniga och experter som ska komma ut i skolan och prata kring begränsningar, kring vad hedersrelaterat våld och förtryck är, kring vad våld överlag är. Och det är ju jättefint att det finns. Missförstå mig rätt, jag ser inte att det är något dåligt, det är fantastiskt att de satsningarna finns. Utmaningen med det är att vi kommer ut och så lyfter vi problematiken och de personerna som kan frågorna försvinner sen. Vilka är kvar?
Ja, de som inte behöver bli nådda kanske.
De som inte kan problematiken, de som inte kan möta upp. Så om du kommer fram till mig och säger det här är vad hedersrelaterat våld och förtryck är, och jag säger, shit, det här är ju mitt liv du pratar om. Och sen så går jag ut till en personal på skolan som jag litar på, som jag vet att jag kan lita på. Och sen så berättar jag om att Joakim var på skolan och berättade om det här. Han berättade om mitt liv. Vad finns det för hjälp att få? Och sen så kan inte den personen någonting om problematiken. Så då har vi bara startat en process som leder till att det barnet i sin tur tänker att det är mitt liv, det finns inget hjälp att få, jag fortsätter leva som jag gör.
Ja, det är ju jättehemskt.
Det är fruktansvärt. Ja. Vi behöver jobba mycket mer långsiktigt och jobba mycket mer med få folk att förstå vad utsatthet innebär, vilka begränsningar de lever med, men också att det finns hjälp att få. Sen är det också, trots att många vet att det finns hjälp att få, så är ju nästa utmaning att det är min familj. Jag vill inte kasta min familj framför bussen. Jag vill inte att de ska råka illa ut. Jag vill inte att de ska hamna i fängelse.
Det är ju en jättesvår nöt att knäcka.
Det är en fruktansvärd nöt. Alltså det är så här, mellan hopp och förtvivlan. Barnen säger, äntligen kan jag bli fri, men vad händer med min familj? Vi har många, många barn, men också vuxna, som skyddsplaceras på skyddade boenden, på LVU och så vidare. Som ångrar och tar tillbaka allting. För någonstans i slutändan är det ändå min familj. Kommer jag till ett ställe där jag inte får den hjälp och den stöd jag behöver få för att jag ska kunna klara mig på egen hand, då är i slutändan, ja, med våldet som jag levde med, var ändå, jag kan stå ut med det, men jag får ju ändå vara med min familj. Ja, utmaningen med det är att när de väl kommer tillbaka, då kanske det är bra några veckor, kanske till och med månader, men sen så blir det ju mycket, mycket värre, för då har du redan ändå skämt ut din familj. Samhället, den etniska gruppen, personer som kommer från samma land som dig, vet om att du har gått och väntat till myndigheter, till samhället om hjälp. Och din familj har fått ta smällen för det. Då kommer du inte våga gå och vända dig till samhället en enda gång till. Du kommer få anpassa dig och forma dig.
Ja, så det blir verkligen motstridigt. Alltså, nu får jag ju så här en tanke med att sitta och prata om varför det är så skambelagt. Men det är kanske alldeles för stor fråga att ställa och kanske inte går att förklara, för då går man in på religionen i sig. Så här. Men jag måste också vara tydlig med att från mitt håll, jag har jättemånga kompisar som lever via islam, som inte går klädda med niqab eller slöja, och deras föräldrar ber, vet jag, så här, som är väldigt fria, som har accepterat svenska samhället. Du vet exempel på det också, och antar jag, så här, som hyfsat fritt i alla fall. Du berättar om dina föräldrar, men så att det är inte alla, så här, det är verkligen inte alla. Nej. Det är många, men absolut inte alla.
Det som också är viktigt att ha med i det här, Jocke, jag vet att du vet om det också, att när man pratar hedersproblematik, så är det viktigt att inte glömma att det inte enbart inom islam hedersproblematiken finns. Det är jätteviktigt att lyfta upp att det finns inom de flesta religionerna. Och många vill ju gärna inte göra kopplingen hedersrelaterat våld och förtryck och religion, utan man vill koppla det till traditioner och kultur. Och det stämmer ju, det är jätterätt, men det finns ju också många som skyddar sig bakom religionen. Men då är det viktigt att poängtera att det inte är enbart islam, utan det är alla, de flesta religionerna.
Exakt, exakt. Så här. Jag tror just nu när som vårt samhällsklimat är som det är, om man ska säga höger och vänster kastar skit på varandra, och medias makt, så är det väldigt lätt att tänka just på islam när det kommer till hedersbrott. Mm. Så här. Och så det är bra att du drar upp det, att det verkligen inte bara är islam. Mm.
Ja, men absolut, och så är det ju, och så kommer det vara kring mycket, för samhället ser ut som det gör, det som händer och det som medierna lyfter upp väldigt mycket kanske är kopplade till islam, och så blir det att man pekar väldigt mycket mot muslimer. Och det finns klischigt, men det finns skit bland alla.
Ja.
Och det får man ju inte glömma i slutändan.
Hur mycket satsas det på det här just nu, så här? Tycker du?
Det satsas en hel del, det måste jag ändå säga. Och det, jag tror att jag nämnde det i början också, att det finns många bra lagar. Så att vi har bra lagar i Sverige, vi måste bara tillämpa dem. För några veckor sedan, kanske månader sedan, hade vi ett mord här i Linköping där en kvinna blev mördad av sin ex-partner. Brutal hedersmord, 40 knivhugg mitt på ljusa dagen i tågstationen. Det finns videobevis där han lyfter att din familj och min familj är i krig med varandra och så vidare, och verkligen väldigt mycket tyder på att det är hederskontext. Men under rättegångens gång så kommer ju inte ens hedersproblematiken på tal. Man är så övertygad om att han kommer dömas för mordet och kommer få livstid och allt det här, så då tänker man, nej, men då behöver vi inte gå in på det här spåret. Utmaningen för mig är att vi måste gå in på det här spåret. Vi måste våga prata om ämnet. Det spelar ingen roll hur mycket skit det kommer leda till. Så länge vi täcker över problematiken, så kommer vi inte komma runt den heller. Vi har bra lagar. Vi måste bara börja följa dem. Det tas fram fantastiskt mycket material. Bland annat nationella kompetensteamet, men också många andra som tar fram jättemycket bra material. Utmaningen är, än en gång, det når inte dit det behövs. Det stannar där. Det stannar vid de som tar fram det. Jämställdhetsmyndigheten tar fram jättemycket material kopplat till just det här området. Och så vidare och så vidare. Vi måste ha personer på golvet. Vi måste ha samordnare. Kalla dem vad du vill, sakkunniga samordnare. Inom varje kommun, flera stycken. Som är anställda, som tar det här som tas fram där Och sen så har vi utmaningar på skolan. Och så bara, ah, men det här har tagits fram enbart för skolan. Här jobbar man med det. Vi har utmaningar på förskolan. Samma sak, vi har utmaningar på fritidsgården. Vart det än är. Att vi har personer som då följer upp det. Se till att det som tas fram blir verklig i praktiken. För annars är det bara fina saker som tas fram som är jättebra. Och så fastnar de där, de fastnar.
Ja, det är skittråkigt. Alltså du menar som ett exempel att man utbildar kuratorer och utbildar lärare att se?
Absolut. Och det tror jag att vi har varit väldigt noga med ja. Att vi ska göra. Men jag tror också att det behövs personer i kommuner som kanske har en tjänst som är specifikt riktad mot att jobba med de här frågorna. Så som man har våld i nära personer som jobbar med våld i nära relationer. Vi har personer som jobbar med extremism, fastän vi kanske bara haft 2 självmordsattentat i Sverige, så har vi ändå på kommunnivå har vi flera kommuner runt om i landet som har anställda som jobbar med med just den biten. Medan vi har en stor utmaning med hedersrelaterad våld och förtryck, och så är det många kommuner som saknas det här som saknar arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck. Att vi har sakkunniga på kommunnivå. Det är jättebra att vi har ett nationellt kompetensteam. Det är fantastiskt. Men vi behöver också sakkunniga på golvet som kan gå runt i skolor eller vart det än är socialtjänsten och säga okej, det här materialet har tagits fram kopplat till er. Varsågod, jobba med det. Och att den personen har mandat att kunna säga det.
Ja,
nu talar jag om för politikerna hur de ska sköta sitt jobb. Men jag har sett för mycket och jag vet att vi behöver göra de här insatserna för att vi ska uppnå någonting.
Men känns det som att de vill jobba åt det här målet också? Det är bara att de saknar kunskapen själva och förstår att vad de ska göra mer, eller? Det är som det här med, för nu pratas ju väldigt mycket om våld i nära relationer, det är vanliga.
Mm.
Och nu satsar de väldigt mycket pengar på det. Och satsar de, är det här något de satsar extra på just nu också? Eller?
Det gör man. Från regeringshåll så satsar man en hel del på hedersrelaterad våld och förtryck också. Det ska jag definitivt säga att det görs. Och vi går framåt. Men jag tror att fortfarande är min stora utmaning att vi måste jobba förebyggande och främjande med problematiken för att få uppnå förändring.
Och då måste man ju förstå. Då måste man ju förstå varför det händer och varför man agerar som man gör.
Mm.
Det är jätteviktigt. Så här, för som jag sa, jag är ju väldigt lätt för att döma. Det är så enkelt att peka finger och döma.
Verkligen.
Ja.
Och det är just kopplat till att man inte förstår.
Ja.
Så att någonting man inte begriper sig på, så blir det ganska lätt att säga Eller många jag möter som säger, men varför säger man inte bara nej? Varför lämnar man inte bara? Och så bara, okej, vart ska vi börja? Vart vill du att jag ska börja för att du ska förstå varför det inte är så lätt att bara säga nej och bara lämna? Samma sak, men det behöver inte ens vara hedersrelaterad våld och förtryck, utan våld i nära relationer. Hur de här kvinnorna då oftast är en ensam förövare som de då har utsätter dem. Och då tänker man att det borde vara mycket enklare att bara kunna bryta från en person, för samhället är ju emot det här. Samhället säger att det inte är okej med våld och förtryck. Personer du har i din omgivning är emot våldet och det. Men fortfarande är det så svårt. Och så kommer du till hederskontext där det är kollektivt accepterat, kollektivt sanktionerat och kollektivet står bakom det här. Så att oftast är det inte en förövare du har med att göra, utan det kan vara hundratals förövare du har med att göra. Så att det är inte så lätt bara att säga nej, nu tänker inte jag ta mer av det här och sen lämnar jag. Hade det varit så enkelt så hade alla gjort det.
Ja, exakt.
Detta var del 1 av 2 av Hederskultur. Del 2 kommer ut om någon dag eller finns redan ute beroende på när ni lyssnar på det här avsnittet. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden, och tveka inte att höra av dig till mig på mail brottsofferpodden@gmail.com eller på PM på Facebook och Instagram. Tack igen, hör snart igen.
Historien som berättas. har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.